Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens sjunde kapitel, regeringsarbetet. Det handlar om regeringskansliet och beslutsprocessen i regeringen, alltså hur regeringen fungerar internt. Det här kapitlet är kortfattat, det ger de rättsliga ramarna. Det innehåller en del politiskt viktiga upplysningar om hur regeringsarbetet går till. Men om man vill förstå det i maktspelet i realiteten, om samråd, förhandlingar, påtryckningar, det finns ingenting. Tvärtom har man velat låta det här vara ganska oreglerat så att varje regering mer i detalj ska kunna bestämma sin egen interna arbetsordning. Det kan vara olika om det är enpartiregeringar, om det är koalitionsregeringar, om det är minoritetsregeringar, majoritetsregeringar. Så man har velat hålla det ganska allmänt. Bakgrunden är ju det att vi har en regering med långa traditioner. På 1500-talet när kungamakten växte så fanns det ju en kansler, det fanns en kammare. Och under Axel Oxenstierna så fick det där lite tydligare former. Ett kansli med kollegor. Som sen under 1700-talet delades in i expeditioner som är början till det som vi vet känner från dagens departement. I 1809 års regeringsform så finns det ett statsråd, riksrådet byter namn. Det finns en utrikes- och justitiestatsminister. Men mitten på 1800-talet, så 1840 så får vi departement och 1876 statsministerämbete. Sen växer ju den offentliga sektorn och det ställer större krav på samordning och ledning. Vi får ett kansli runt statsministern som kallas statsrådsberedningen på 60-talet. Och 1997 blir regeringskansliet en enda myndighet. Vi har i Sverige en speciell organisation med departement och fristående förvaltningsmyndigheter. Vi har inte ministerförvaltning, att myndigheterna lyder direkt under en minister. Så som sagt, det här är det formella ramverket. Varje regering ska själv bestämma det praktiska arbetet. Och framförallt hur man ordnar samordningen inom departement, mellan departement, för att se till att regeringspolitiken blir enhetlig. Ja, alltså det står att det ska finnas ett regeringskansli för att förbereda regeringsärendena och vara som biträden, som en stab till regeringen och statsråden. Och det ska finnas departement och varje departement leder en chef och den utses av statsministern. Så en del av statsråden, ministrarna, är departementschefer. Men i större departement är uppgiften ofta delad, så man har flera statsråd i ett departement. Varav då en alltså är departementschef. Men i övrigt så är statsråden har lika inflytande, lika ansvar och väger lika tungt i regeringsarbetet. Beredningen. Regeringen kan inte gå direkt till beslut, utan det finns ett tvång på att man måste förbereda och utreda inför ett regeringsbeslut. Som det heter i regeringsformen här, man ska inhämta behövliga upplysningar och yttranden. Och det finns, jag ska säga, tre nivåer. Regeringen måste höra berörda myndigheter, alltså de statliga myndigheterna. Och sen står det om det behövs frågor som rör kommuner och regioner, då ska man höra dem eller deras företrädare. Och sen den tredje nivån är ges möjlighet om det behövs, sammanslutningar och enskilda. Det händer ju då inför viktigare lagar att man skickar ut förslag på remiss för att få in synpunkter och kritik från olika delar av samhället. Och de här utredningarna som formellt heter kommittéer har spelat stor roll i svensk politik och inom vissa områden fortfarande en stor roll. Så utrednings- och remissväsendet, det är det som utmärker det svenska regeringsarbetet. Andra länder kan ha större ministerier, då sköter man mycket av den här utredningsverksamheten inom regeringsorganisationen. Men de här utredningarna, de är formellt självständiga, fristående myndigheter som på eget ansvar lägger fram förslag. Det här spelar stor roll ibland när det riktas kritik mot att det har gått för hastigt till. Frågan är om beredningskravet har tillgodosetts. När riksdagen genom konstitutionsutskottet granskar regeringen kommer det här upp då och då. Och när lagrådet får lagförslag på remiss så tar man ibland upp det och säger att det har varit otillräckligt utrett. Och därför försöker man återvisa det till regeringen för bättre beredning. Ja, regeringen beslutar alltså. Regeringsärendena avgörs av regeringen vid regeringssammanträde. Det där kan ju verka självklart, men det är av stor betydelse för att regeringsärendena avgörs kollektivt. I andra länder finns det mycket större utrymme för en enskild minister att fatta beslut. Men det finns vissa undantag när det gäller försvarsministern som kan fatta beslut med enskilda ärenden när det gäller vissa ärenden inom försvaret. Men i övrigt huvudregeln är att regeringen är kollektivt ansvarig och fattar kollektivt beslut. Och regeringssammanträdena äger normalt sett en gång i veckan varje torsdag. Det är det formella beslutet. Sen brukar man ha vad man kallar allmän beredning. Då efter det ordinarie regeringssammanträdet så sitter man kvar och diskuterar mer löst om olika aktuella frågor. Och vid de här regeringssammanträdena är statsministern normalt sett ordförande och det finns ett krav på att minst 5 statsråd måste delta i regeringssammanträdet. Men är statsministern inte närvarande så kan andra gå in och under somrarna så har man en reducerad regering med semesterregering som då inte tar viktigare beslut utan mer löpande ärenden. Vid regeringssammanträdet så ska det finnas då någon som föredrar ärendet och det är ju då de statsråd som har ansvarsområden för olika departement och vem som har ansvar för vad. Det finns i en förordning med instruktion för regeringskansliet och en förordning det är ju regeringen som beslutar så regeringen har själv satt upp regler för sitt arbete. Den är ganska utförlig och om man undrar ibland vilka myndigheter finns det i Sverige och vilket departement hör de under då finns svaret i en stor bilaga i den här förordningen så den kan vara användbar som uppslagsbok. Så ska det naturligtvis föras protokoll vid regeringssammanträden, huvudprotokoll, underprotokoll och så finns det vissa sekretessbelagda ärenden som lägger ett eget protokoll. Och sen så finns det möjlighet att reservera sig, det används ju sällan men det kan ha betydelse om en medlem av regeringen eller statsråd har avvikande meningar, då kan man anteckna det och det kan spela roll sen. Om det blir fråga om ansvarsutkrävande granskning av regeringsärendena i riksdagen till exempel. Expediering. Efter man har fattat beslut då måste de ju utfärdas. Och det är så att man skriver under då viktigare beslut av statsministern och föredragande statsråd. Andra beslut mindre viktiga då är det den departementsansvarige ministern och en tjänsteman. Men för viktigare beslut så kan det se ut så här. Propositionen till riksdagen. Då står det då, regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen, dag och datum. Stefan Löfven, statsministern och så kontrasigneras av, i det här fallet, finansministern. Så det här gäller i den regeringsform som vi har sedan 1970-talet. Dessförinnan i 1809 års regeringsform, då var det kungen som skrev under de viktigare besluten. Här är till exempel den proposition som låg till grund för den nya regeringsformen och den måste ju då förberedas och beslutas enligt den gamla regeringsformen. Så då var det då att kungen skrev under med sin namnteckning och sen kontrasignerades av den ansvarige här justitieminister Geijer på den tiden. Men som sagt, det ville man markera nu i den nya regeringsformen att kungen har inte något inflytande över ärendena. Så man bestämde att det är statsministern och föredragande statsråd som skriver under till exempel propositioner